Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och med mig, Lars Klintvall. Hej Liv.
Hej.
Hej. Och idag ska vi prata om barns sömn och jag ska intervjua dig Liv, men också en gäst, nämligen Christoffer Botelius. Hej.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Och du kan börja med att presentera dig själv för våra lyssnare.
Ja, som sagt, jag heter Christoffer Botelius. Jag är psykolog och psykoterapeut och forskare. Och jag jobbar kliniskt med långvarig smärta, ett område där sömnproblem är väldigt, väldigt vanligt. Och min forskning och min doktorsavhandling har framförallt handlat om sömn och sömnstörningar.
Och smärta specifikt?
Inte specifikt om smärta, men det också.
Mm, okej. Och anledningen till att vi tar det här temat är för att ni två tillsammans har skrivit en bok som heter Godnatt.
Japp.
Och som handlar om barns sömn och som precis kom ut på Natur och Kultur.
Mm.
Kul. Vad är målgruppen för boken? Vem är det som ska läsa den?
Föräldrar till barn från 0 till 18.
Mm.
Men också tonåringar skulle kunna läsa. Det finns ju ett kapitel om tonåringar. Och det tänker jag att tonåringar också kan läsa själva för att få lite mer kunskap.
Mm. Varför har ni skrivit boken?
Ja, det här med sömn är ju förstås något som är väldigt relevant för alla föräldrar och vi upplever att det förekommer väldigt många råd och tips som kanske inte alltid är så väl underbyggda. Och vi har saknat en sammanställning av vad vi faktiskt vet om sömn och sömnproblem hos barn och ungdomar baserat på forskning.
Mm. Alltså det finns böcker, men det här är mer liksom evidensbaserade råd som ni kommer med.
Ja, det är vår erfarenhet.
Mm. Mm. Vad är liksom, du har forskat på sömn då,
ja.
Men ni har också klinisk erfarenhet av sömnproblem, stämmer det? Mm.
Jag träffar ju barn och ungdomar med sömnproblem av olika sorter i min kliniska verksamhet. Och du träffar ju många med sömnproblem då i din verksamhet.
Precis, och just i den här boken så har väl Liv stått för den kliniska erfarenheten av sömn och sömnstörningar hos barn, medan jag mer har tagit den. Ja, forskaraspekten och plöjt forskningsartiklar och läst de böcker som finns där för att se vad vi faktiskt vet och vad vi har vetenskapliga belägg för.
Okej, okay, jättebra. Det här sömnämnet är ju ganska brett så att vi har tänkt, du och jag Liv, att vi kör två avsnitt om det här för att liksom försöka täcka in allting som boken täcker in. Och idén med det här första avsnittet är att vi ska prata liksom med varför man sover, vad är funktionen med sömn överhuvudtaget.
Mm.
Så vi kan väl starta där, Liv. Varför sover man?
Ja, sömnen har ju många funktioner. Först och främst är det ju återhämtning. Vi vilar upp oss och återhämtar oss både kroppsligt och mentalt när vi sover. Immunförsvaret stärks. Vi får bättre inlärningsförmåga. Det är bra för minnet. Det är bra för vår uppmärksamhet. Så det finns ju liksom alla möjliga varianter av återhämtning. Men sen är det också så, det tyckte jag var spännande när vi läste om det, att när vi sover så spolas hjärnan ren av ryggmärgsvätska. Och just det är en funktion, för en del av de här återhämtande funktionerna kan potentiellt ske även när man är vaken. Men just det kan inte ske när man är vaken, det kan bara ske i sömn.
Mm.
Det är lite häftigt tycker jag, att det är någon slags tvätt som pågår där under natten.
Hur är det med sån här minneskonsolidering? Jag minns att jag läste när jag pluggade för länge sedan.
Ja, precis. Det stämmer bra att under sömn så har vi en tendens att både sortera och lagra in minnen. Så om vi får sova en period så kommer vi minnas bättre det vi har lärt oss. Men vi kommer också ha bättre överblick och se ett större sammanhang. Så vi får både en bättre överblick och en sortering, men också just den här själva minneskonsolideringen.
Mm. Coolt. Hur ser det ut det här med sömncykler och sömnfaser och sådana grejer? Kan vi inte bara sammanfatta det lite kort?
Ja, man kan säga att sömn i sig är inte en homogen process, utan man brukar dela in sömnen i olika stadier baserat på den elektriska aktiviteten i hjärnan när man undersöker den med EEG. Och under sömnen så kommer vi passera de här olika stadierna på ett cykliskt sätt. Så att nattsömnen består av ett antal sådana sömncykler, att från ytlig sömn ner till djup sömn upp till ytlig sömn igen. Och för oss vuxna så ligger en sån här sömncykel på någonstans mellan 90 och 110 minuter.
Alltså från det att man går från ytlig till djup och sen upp till ytlig igen. Det tar precis typ 2 timmar, ja, lite under 2 timmar.
Precis, 1,5 timme ungefär.
Mm.
Och så här ser det ut från att vi är någonstans i 3-5 års åldern. Men mindre barn har kortare sömncykler. Spädbarn har cykler som är en knapp timme långa till exempel.
Mm. Det här med REM-sömn, det här när man rör ögonen, man kan se någon som sover att de rör ögonen under ögonlocken. Det kan förekomma när som helst under de här sömnfaserna, eller när händer de grejerna?
Det sker i samband med att vi är i ytlig sömn.
Okay.
Precis. REM-sömn eller drömsömn. Hos små barn brukar man kalla det för aktiv sömn, då, för att då man kan se att de ofta rör sig, grimaserar och det rycker i barnens muskler.
Mm, just det. Och vad sa du, de här cyklerna är väldigt korta för små barn under 3 år, sen blir de längre och längre?
Ja, precis. Spädbarn ligger ungefär på 50 minuter. Och sen från och med 3-5 år någonstans där så blir de ungefär som hos de vuxna då, runt 90 minuter.
Mm. Och det här vet ju alla såklart också, att barn sover mycket mer än vuxna. Att sömnbehovet går ner under åldern, liksom, under livet. Är det liksom linjärt att små barn sover mycket och så sover man mindre och mindre och mindre och mindre och mindre och mindre och sen så sover man vuxet liksom?
Ja, på sätt och vis kan man säga så. Det man kan säga är att små barn har väldigt, väldigt mycket REM-sömn och även barnet i mammans mage har väldigt mycket REM-sömn, vilket har att göra med nervsystemets mognad. Och sen är det så att vi sover mindre med åldern.
Mm.
Små barn sover ju, alltså nyfödda sover ju i snitt ungefär 15 timmar per dygn, men inte i sträck. Det vet ju alla som har haft med småbarn att göra. Och sen en ettåring ungefär 13 timmar per dygn. Och sen minskar det ungefär med en halvtimme till en timme per år till tonåren, då det landar på ungefär 9 timmar per dygn. Och i tonåren så behöver ju många mer sömn. Sen kanske de inte får så mycket mer sömn för att de ägnar sig åt andra saker. Men tonåren är ju en period i livet då många behöver lite mer sömn igen.
Och alltså sen, så att en 11-åring sover mindre än en 15-åring?
Många 11-åringar sover nog mindre än en 15-åring.
Men sover mindre? Sover mindre, just det.
Ja, precis. Men 15-åringar kanske skulle behöva sova lite mer än de gör.
Just
för att de prioriterar inte sömn som den aktivitet de helst ägnar sig åt.
Just det, för att de håller på med sin mobil eller de gör andra saker.
Exakt.
Men de kanske skulle behöva sova,
sova lite mer
än en 11-åring.
Men det som, för man pratar ju ofta om så, hur mycket ska man sova och så. Och då kan man säga att de här siffrorna är verkligen ett snitt. För det är ett ganska brett spann runt de siffrorna, liksom, vad som fortfarande är normalt. Och den viktigaste måttstocken liksom, för om man har sovit tillräckligt mycket, det är hur man mår på dagtid.
Mm.
Om man mår bra, presterar det man ska, orkar göra det man ska och så. Så att liksom, det finns ju barn, jag träffar ibland barn i min praktik som kommer där man liksom har försökt, man tänker att ja, men det här barnet är 8 år, då ska de sova sig och så många timmar har man läst sig till. Och så försöker man få barnet att somna någon viss tid på kvällen och det är helt kört för att barnet är inte trött då. Och då kanske man har ett barn som verkligen avviker och liksom, nej, men behöver 1 eller 2 timmar mindre än snittet för åldern. Och som fungerar superbra på det. Så att man måste utgå ifrån hur mår personen. Det gäller ju även för vuxna. När vi ska avgöra sömnstörningar eller inte. Hur mår man?
Det är lätt att stirra sig blind på liksom, klockan. Jag
på tänker. En siffra, exakt. Ja. Så att man får verkligen ta de här siffrorna med liksom en nypa salt.
Mm. Precis, det viktigaste är om man klarar sig med den sömn man har fått under dagen. Liksom.
Precis.
precis, för man kan ju tänka när man vaknar att man känner så här, jag är super trött när väckarklockan ringer. Mm. Det måste betyda att jag inte har sovit tillräckligt.
Mm.
Är det ett bra mått på hur bra man har sovit? Hur trött man är vid uppvaknande?
Nej, för det kan ju handla om vilken sömncykel just då som man vaknade i. Man kanske, alltså, klockan kanske ringde när man sov rätt djupt. Då kommer man ju känna sig mer dåsig än man hade gjort om klockan hade ringt då, säg, en knapp timme tidigare när man var i ytlig sömn. Hade man blivit väckt då så hade man känt sig piggare.
Fast man hade sovit mindre.
Fast man hade sovit mindre, precis. Mm. Mm. Så att hur man känner sig precis när man vaknar behöver inte ha att göra med hur bra man faktiskt har sovit. Sen kan det ju vara så att man, oavsett när man vaknar, så behöver man en viss tid för att liksom pigga på sig och vakna till. Alltså man är yrvaken ett tag och så. Så att just det, känslan när man vaknar. Det finns ju också, man kan ju vakna väldigt tidigt och känna sig väldigt pigg. Och 2 timmar senare är man helt färdig det, för att man liksom sov alldeles för lite.
Så det säger ganska lite om hur mycket man har sovit.
Ja, exakt.
Vad händer om man inte sover? För nu har du sagt med saker som är bra grejer när man sover. Med minneskonsolidering och cerebrospinalvätska och allt där. Vad händer om man inte sover? Är det farligt att inte sova?
Ja, om man tittar på barn just då så kan man se att på kort sikt så ser vi att barnets koncentrationsförmåga påverkas. Det kan påverka hur de mår känslomässigt och inte minst deras förmåga att hantera impulser. Så på kort sikt så är det mer de här de faktorerna man kan se. På lite längre sikt, om man sover för lite regelbundet, så kan man se att det finns ett visst samband med fysisk ohälsa hos barn. Till exempel övervikt och fetma.
Okej, alltså övervikt för att man... Hur ser mekanismen ut mellan att man inte har sovit och att man... lägger på sig vikt?
Ja, det vi vet är att om man sover lite så får man ett ökat sockersug. Inte minst, det kan man kanske som vuxen också känna igen. Och det är så att sömnlängden påverkar olika hormoner som är kopplade till både hungerkänslor och mättnadskänslor. Så sömnbrist i sig gör att vi får en ökad hunger.
Mm. Det är inte så enkelt som att om man är trött så vill man kompensera det med att få i sig socker. Att man tänker så här, det här är lösningen på det här, är att jag äter socker nu. Istället för att sova mer i natt. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Ja, det är möjligt att man kan tänka att man känner sig piggare just när man äter. Men det finns också tydliga kopplingar till just de här olika hormonerna. Och man kan också se att om vi låter skolbarn få sova längre än vad de normalt gör, så påverkar vi både deras matintag och deras vikt.
Mm. Mm. Men också deras, vad sa du, koncentrationsförmåga helt enkelt. Att om man sover för lite så kan man få koncentrationssvårigheter.
Ja, precis. På kort sikt så påverkar det förmågan till koncentration. Och det kan ju påverka skolarbetet förstås.
Mm. Och det gäller även småbarn och såklart tonåringar också då?
Ja, exakt.
Mm. Om man inte har fått i sig tillräckligt mycket sömn, finns det sätt att man kan liksom kompensera det dagen efter?
Alltså man kan ju inte kompensera sömn helt, för sömn är sömn, det är något eget. Det händer saker då som sagt som det behövs sömn för att de ska hända. Men sen finns det ju mycket saker som ändå kan vara återhämtande och hjälpa en att pigga på sig lite och så. Och där är ju de här ganska basic grejerna, alltså frisk luft, dagsljus. Det känns ju inte superlätt alla delar av året i det här landet, men ändå det lilla dagsljus som finns, att försöka få det. Att vara fysiskt aktiv är också en sån jätteviktig grej. Där ska man bara tänka på att man inte är fysiskt aktiv för nära in på att man går och lägger sig. För att man blir ofta lite piggare av att vara fysiskt aktiv liksom en kort stund, alltså under tiden och en stund efter.
Alltså en stund, då pratar vi en timme?
Ja, något sånt, en timme eller två.
Mm.
Så att man liksom ser till att få en paus. Det där tycker jag kan vara lite knepigt ibland för en del barn och ungdomar. För deras träningstider ligger ofta ganska sent på kvällarna. Mm. Så de kommer hem från sin träning när de egentligen skulle... Ja, börja typ byta om och gå och lägga sig.
Mm.
Och då är de liksom ganska uppe i varv, behöver duscha, behöver käka och behöver en stund av nedvarvning. Så då kommer de i säng rätt sent. Så det kan bli lite krock. Och det är inte helt optimalt. Men att vara fysiskt aktiv är bra för både för sömnen och för återhämtning generellt.
Mm.
Sen kan man ju ta en powernap om man behöver på dagen.
Ja, precis. Alltså, barn som gör powernaps.
Precis. Barn brukar ju inte göra... precis. Barn brukar inte... Små barn sover ju på dagen ändå, oftast. Så gott som alltid. Men barn någonstans liksom, ska man säga, förskoleålder, lägre, låg mellanstadie, de brukar ju inte sova på dagen. Men tonåringar till exempel, de kan ju vara väldigt trötta när de kommer hem från skolan. Då vill man ju inte att de ska gå och lägga sig och sova några timmar, för då... sabbar de sin nattsömn. Men då kan ju powernap till exempel vara en bra grej.
Mm. Mm. Alltså förlåt, powernap betyder att man sover?
Ja, att man sover bara en kortis. Alltså, man brukar säga ungefär 20 minuter. Mm. Så att man bara liksom får den där ganska effektiva vilan, men inte så mycket att man stör natten sen.
Just det, precis.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, men det där var du lite inne på nu, det här med sova på dagtid, småbarn och sova på dagtid, på förskola liksom.
Ja.
Vilka åldrar är det man brukar göra så på förskolan att barnen sover?
De flesta barn sover ju på förskolan ungefär tills de är någonstans mellan 2 och 3 år. Sen är det ju individuellt, vissa barn visar att de inte vill sova längre för att de somnar inte när det är dags för vilan på dagis. Eller de sover jättedåligt på kvällen för att de har sovit på förskolan, inte på dagis. Och då märker man liksom att nej, men den här dagsömnen måste bort. Och någonstans mellan 2 och 3 år brukar det hända.
Mm. Mm. Men det är individuellt, det var det du sa.
Ja, precis.
Mm. Ja, men då kommer vi ju in lite då på det som vi egentligen ska prata om nästa avsnitt. Men vi kan börja kivstarta lite nu. Vad finns det för knep liksom för att hjälpa barn att sova bättre?
Rutiner är väl vårt kardinaltips, ha schyssta rutiner. Gå och lägga sig på ungefär samma tid varje dag.
Mm. Och det gäller både kväll och om man ska sova på dagtid som litet barn.
Ja, precis. Mm. Exakt. Och ska man gå och lägga sig en hyfsat fast tid på kvällen, då behöver man stiga upp en hyfsat fast tid på morgonen också.
Mm.
Och då blir det ofta frågor om liksom, men hur gör man när det blir helg då? Ja, då kan man rucka på det lite, men inte jättemycket. Mm. För att gör man det, ja, då börjar man föra in nya rutiner och då blir det lite svårt.
Och förlåt, om barnet sover liksom hos en förälder en vecka och hos en annan förälder en annan vecka, då ska man försöka hålla det konsistent.
Försöka hålla samma tider i alla fall. Ja. Och hyfsat samma rutiner. Och rutinerna kan ju också handla om liksom, ja, men hur stunden innan man går och lägger sig ser ut. Vilken ordning man borstar tänder, tar på sig pyjamas, duschar, badar, läser saga, sjunger en sång. Allt det där är ju en del av rutiner.
Vilken ordning? Inte bara att man gör de där sakerna.
Nej, utan man kan ju också, liksom, ordningen kan ju för sig bli en signal.
Mm.
Det där vet vi att det har rätt mycket betydelse. Liksom hur man, det som vi ju i psykologin kallar associationsinlärning. Att man liksom lär sig att men okej, nu är det tandborsten som gäller. Då vet jag vad som kommer och nu börjar jag känna mig lite trött och pemsig. Och så.
Mm. Mm.
Så att ordningen kan. Sen är det ju inte så att man får inte sätta på sig pyjamasen förrän man har borstat tänderna. För då kommer man aldrig somna, utan...
Men ändå men man försöka kan ha, eftersträva någon
sån. Ja, men lite så att man har lite liksom... Sen är det väl, jag tänker att de flesta föräldrar tycker det är rätt bekvämt att ha sådana rutiner också. Så man själv vet vad som ska hända. Eller?
Ja, det är faktiskt så att även de föräldrar som inte gärna ser sig själv som särskilt fyrkantiga brukar uppskatta rutiner kring sänggåendet vad gäller deras barn. Så är det.
Det finns en poäng. Mm.
Men jag antar att det också är, i den där rutinen ingår att man inte... ha skärmtid precis innan man går och lägger sig, gissar jag.
Det kan vara bra att fundera på just vilka aktiviteter som ingår i den här rutinen. Skärmtid, det vet vi att det kan ju vara sånt som snarare gör att man blir mer pigg än mer nedvarvad. Så att det kan vara klokt att välja aktiviteter som barnet tycker om och trivs med som inte är allt för uppiggande.
Mm. Typ läsa en bok är en bra exempel.
Läsa en bok, sjunga en sång. Det kan också vara en stund av lugn lek på det egna rummet eller ett bad eller så.
Mm. Och om man skulle göra det här i, om man tänker i förskoleverksamhet då, hur ser rutinerna ut där innan barnen har vila? Springa runt på gården och sen rakt in och lägga sig på en madrass?
Ja, det kan ju vara klokt att fundera på just vad man har för rutiner just före vilan för att öka möjligheten att barnen ska kunna somna, de som behöver sova då.
Mm.
De flesta förskolor tror jag gör sömnen efter lunchen.
Mm.
Och det kan ju också vara taktiskt, för man blir ju ofta lite så här paltkommig efter lunch. Alltså när man smälter mat så blir man lite trött.
Mm.
Så att jag tror att de flesta gör väl något sånt, att man äter och sen typ kissar och tvättar händerna och så. Eller byter blöjor beroende på ålder. Och sen lägger man barnen.
Mm. När ni säger det här med att man ska vara konsistent med tiden, alltså att man går och lägger ungefär samma tid varje kväll. I alla fall med vuxna tänker man att man också vill vara lite lyhörd för när man känner att man är lite trött. Är det samma med barn, att man ändå ska liksom försöka anpassa den här tiden plus minus någon halvtimme för att liksom fånga barnet när det redan är nervarvat? Förstår ni vad jag frågar efter?
Man kan väl tänka sig åt båda hållen. Det är klart att det är klokt att inte gå och lägga sig för man är sömnig, har en chans att sova. Men samtidigt kan man också tänka sig att om man håller en rutin så kommer man också att påverka när på dygnet man kommer att känna sig sömnig. Så rutinen i sig kan ju också skapa och lite grann styra det här, den här känslan av sömnighet.
Just det, för effekten av rutinen kommer ju inte dagen efter. Den kommer över liksom, även om man har gjort samma rutin i flera veckor.
Precis.
Just det. Ja, bra poäng, precis. Av andra saker då, vad är det mer man kan tänka på? Rummet som man sover i, spelar det någon roll?
Absolut. Och att det är till exempel tyst, mörkt. Och det där får man ju också då anpassa lite efter. En del barn är ju mörkrädda och vill ha någon lampa. Men att man kanske har en nattlampa då till exempel. Så att det inte är beckmörkt, men det ska inte vara liksom ljust som på dagen.
Mm. Tänt i taket kanske är en dålig idé.
Inte jättebra idé, ja, precis. Mm. Och tyst är samma sak. En del barn tycker väldigt mycket om att höra ljud. Till exempel att tvn står på i något annat rum eller så. Att det känns tryggt att höra att liksom folk är vakna och det händer något. Men att man inte har mycket ljud på det egna rummet. Jag brukar också rekommendera att man ska göra det lite mysigt. Alltså att man ska trivas i sin säng och tycka att den känns som en mysig plats att vara på. Så att sådana råd är absolut spelar roll också.
Mm. Kallt rum, som man säger till vuxna.
Ja, precis. Och ja, det tänker jag väl är samma för barn, eller hur? Barn mår väl också, sover också. Men inte så kallt som man ligger och fryser, men ja. Svalt.
Det ibland när man är ute på förskolor så ser man ju barn som sover utomhus. I vagn. Det tänker jag måste vara jättesmart utifrån det här perspektivet. Att det är just kallt.
Mm.
Utanför vagnen.
Mm, förmodligen. Det är nog så att vår sömn rent så här. Om man tittar tillbaka på de samhällen som fortfarande lever i ett mer jägar- och samlarsamhällen. Så kan man se att deras sömn styrs till stor del av just temperaturen. Snarare än kanske mörket i första hand. Och därmed temperatur är något som vi har kanske kommit ifrån ganska mycket med våra uppvärmda sovrum. Men svalt, som sagt, det gör det enklare att sova bra.
Mm, mm. Det här som du sa nu med tv.
Mm.
Med vuxna tänker man också att om man vaknar mitt i natten så vill man att den situationen som man vaknar i ska vara så lik som möjligt den som det var när man somnade, minns jag att man säger till vuxna. Och då kommer det inte stå en tv på klockan 3 på morgonen när man vaknar. Förstår du vad jag
menar? Mm. Precis, och så är det med barn också att om situationen är annorlunda så kan de notera det när de vaknar upp. För man vaknar ju flera gånger per natt. Oftast är de uppvaknade så otroligt korta så vi kommer inte ihåg dem. Vi registrerar nästan inte det. Men om det är något som är annorlunda så kan det göra att man noterar att man är vaken och då märker att här var det annorlunda. Jag tror att den där sorten, alltså att det är lite tyst ljud från en tv eller så, att det är snarast det lugnande för barnet. När de ligger och ska somna och liksom väntar in. Det tror jag inte är ett jättestort problem. Men det kan vara sånt som väcker barn och gör att de har svårare att somna.
Mm.
Det brukar man ju framförallt prata om när det är små barn. Att till exempel har de somnat vid bröstet om de ammar. Då, och så vaknar de liggandes i sina sängar. Då blir den kontrasten liksom gör att de vaknar till och inte är nöjda.
Och då kommer de behöva gå till mamman för att kunna somna igen.
Ja, precis.
Så vad hade behöva, varit bättre?
Men de vill gärna i alla fall.
Ja, de vill gärna. Men vad hade varit bättre upplägg?
Ja, då brukar man ju säga att försök att strax innan barnet somnar ta bort det från bröstet. Så att liksom barnet inte somnar in med upplevelsen av att ligga och amma.
Mm. För då kommer de bli beroende av att alltid amma för att kunna somna.
ja, i alla fall beroende, men tycker att det är ett mysigt sätt att somna. Mm. Och så vill de gärna ha det, även när de ska somna om på natten.
Exakt. Men vad skulle kunna vara mer allmän relevant då? Alltså att istället för att, jag vet inte hur vanligt det här är, att barn somnar på andra ställen än i sin egen säng.
Mm.
Och att det blir ett problem, för att sen så vaknar de i sin egen säng och då är de inte vana vid att somna där.
Jag tycker inte att det brukar vara ett så stort problem för större barn. Det är väl just de här småttingarna som kan vara känsliga för det.
Mm.
Stora barn kan ju, alltså, eller äldre barn, de kan ju sådär somna i bilen och sen bär man in dem. De vaknar inte ens av att man bär in dem och sover vidare i sin egen säng.
Mm.
Och liksom sover ganska djupt hela natten igenom.
Mm.
Så att,
kanske inte så många barn som alltid somnar i bilen för att,
nej,
ja, i och för sig.
Precis, men när de gör det, jag menar så här, typ klassiker liksom, att man har varit borta på kvällen och så har de somnat borta eller i bilen på vägen hem.
Mm, just det.
Eller på bussen på vägen hem eller något. Mm. Och så sover de vidare.
Jag minns väldigt tydligt när jag var barn att jag fejkade att jag sov när jag var i bilar för att bli inburen.
Just det, det var så mysigt.
Så att mina föräldrar trodde antagligen att jag somnade i bilen, vilket aldrig hände. Det var bara fejk. Någonting mer ni vill få med här, liksom med smarta sömnknep för att det ska funka bättre?
Alltså det finns ju ett sömnknep som kanske inte är så smart och inte så himla kul heller egentligen, men lite ändå, eller inte så lite relevant, det är det här med acceptans. Att man kanske också lite grann får stå ut med att man inte sover exakt så som man skulle vilja. Och att just de här försöken att somna, och det här gäller nu kanske inte spädbarn, men det kan till exempel gälla föräldrar vars barn inte sover riktigt som de skulle önska. Att ett visst mått av acceptans behövs. Att nu är det så här, nu är vi i en period när vi inte sover så bra. När man är rätt trött och sliten och påverkad, men det får vara så.
Mm.
Man, liksom att hela tiden kriga mot det där och försöka få till den perfekta sömnen kan i sig bli så jobbigt som man nästan blir mer stressad och sover sämre av det. Så i kombination med riktiga sömnråd så också lite acceptans.
Mm.
Ja, för en sak man kan vara säker på vad gäller barns sömn, då är att den kommer att förändras. Alltså med tiden kommer barns sömn att förändras. De kommer inte sova på samma sätt förstås hela barndomen, utan det kommer på bara några månaders sikt kan det se helt annorlunda ut. Så ibland kan det vara klokt att vara lite, att ha lite kyla i kroppen och vänta ut det också.
Mm. Mm.
Utan att behöva stressa upp sig så mycket.
Utan att behöva stressa upp sig.
Mm. Precis. Bra, ska vi avsluta det här avsnittet där då?
Mm.
Helt enkelt. Tack Kristoffer för att du kom hit och pratade med oss.
Tack.
Och tack ni som lyssnade. Och boken har precis kommit ut på Natur och Kultur.
Precis.
Vad heter den?
Godnatt.
Godnatt, jättebra. Och vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen,
yes.
Såklart. Och det kommer ett nytt avsnitt snart och det kommer ett till avsnitt om sen om några veckor. När vi ska prata med Kristoffer igen. Och till dess så kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och ni kan följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.